Så vi är live.
Live. Här är skitsnack live. Och jag önskar att vi fick göra en live inspelning någon gång, Stefan. Eller skitsnack inför publik.
Ja,
tiotals fans.
Vill ni boka oss? Bara hör av er. Hallå alla skidsnacks lovers, eran favorit. Nej men vad fan? Jag är ur game. Viktor tar över. Ja. Alltså tar över nu på en gång.
Jaha, okej. Okay. Ja. We're rolling.
We're rolling. Det här är liksom, vi ska inte hålla på och spela om. Jag klarar inte av att göra ett intro, så du får ta över.
Ja, nej. Ni ska veta, det här var sjunde försöket som Stefan haft på sig nu för att försöka få igång den här podden. Jag har varit på väg att bara lämna studion för att det här är ju en parodi. Och du ska vara en professionell poddare, Stefan.
Ja, men jag har ju inte poddat på nästan ett år. Så vad fan ska jag göra? Jag vet inte hur man gör.
Nästan ett år.
Det är nya skärmar i den här studion och vi sitter ner på något lågbord istället. Jag vet, det är inget jag säger.
Det här är verkligen nya skärmar. Ljuger ni nu eller? Försöker du liksom hypa upp din egen förmåga genom att klanka ner på studion helt plötsligt.
Aja, skitsamma, nu, det gick inte som tänkt. Nej. Men kul att vara tillbaka i alla fall.
Ja, det här är då skidsnack, podden om allt som berör och inte berör längdskidåkning och skidskytte som ni har hittat till. Jag hoppas att alla nya lyssnare kommer att stanna kvar och fortsätta och inse att det här är Sveriges överlägset bästa podd om skidåkning.
Ja, kan du förstå att det här är säsong 8?
Nej.
Det är lite mindblowing.
Ja, jag kollade faktiskt upp det här själv också och tänkte, ja men nu har vi väl hållit i, är det här fjärde eller femte säsongen nu? Det har hållit i ett bra tag. Ja, nej, 8.
Mm. Tänk dig hur liten man var när den här podden startade. Ja. Du var ett barn, Victor.
Ja, det var jag faktiskt. Mm. Mentalt är jag ju fortfarande där på ett sätt. Men det är sjukt. Jag var ändå under 30, bara en sån sak. Helvete, det var länge sedan. Ja. Those were the days.
Ja.
Jag tänker lite grann så här. Så länge Zlatan fortsätter spela fotboll, då känns det ändå ganska lugnt.
Ja, skrev inte han på några år till för Milan precis?
Ja,
eller?
Precis. Och han är ändå, vad är han, typ 3 år äldre än vad jag är. Typ 5 år äldre än du, Stefan. Så att det är...
Ja, om du var rena barnet så var jag rena spädbarnet när du begav sig.
Spermien, du var fortfarande en spermien, Stefan. Ja, nej. Jag har ingen åldersnoja alls. Nej. Men 8 år är ju insane in the membrane.
Ja. Hur har du haft det sen sist? Det är ju för sig inte som att vi inte har setts sen vi spelade in senaste avsnittet. Men...
Nej, precis. Vi har ju ändå stött på varann här på jobbet ibland.
Mm.
Ja, men nej, det kan ju vara så. Du vet sådana här kända komikerpar och sånt som är hela och halvan. De är egentligen tvär ovänner på sidan av. Det är kanske så vår relation också kommer att... vi kan bara... låtsas vara bekanta utanför det första poddrummet vi liksom överhuvudtaget pratar med varandra. Annars är det infekterade kontraktstvister och annat som gör.
Ja, där håller vi bara upp någon slags fasad för att blidka er.
Precis.
Våra kära fans.
Ja.
Men jag har i alla fall känt att jag har saknat det här naturliga terapiforumet som det här är. Det är ju inte bara en service till er lyssnare.
Nej.
Jag känner ju också att som när man går in på Helena Ekholms Instagram och ser att hon har målat 2 ringar runt ögonen och tagit på läppstift och sagt nu ska jag på Halloween-middag.
Ja.
Då behöver man ju lyfta det med någon.
Ja.
Och det finns inte riktigt något utrymme utanför den här poddstudion.
Nej, med all respekt för Helena, men det där var... Det var den lamaste Halloween-utklädarna jag varit med om på länge, tror jag. Jag uppmanar alla att gå in och kolla hur lam hon var.
Ja, och det sjukaste med det var att hon verkade nöjd.
Ja, jag är liksom så nöjd att man... Ja, men här... Nu är det selfie-läge ut på Instagram. Då ska se min kick-ass Halloween-maskering. Ja, herregud.
Vad var hon, tror du?
Jag vet inte, någon form av... Jag tror att hon var en medlem i Kiss som vars sminkas liksom fick ett plötsligt hjärtinfarkt efter 2 minuters sminkning.
Ja.
Det är en komplicerad utklädnad att förklara hela tiden. Mm. Men det kanske är, kanske är en kul grej. Men Helena, vad har du kläderna då? Nej, maskören var också sjuk.
Mm. Ja. Jag vet inte, det är något som är, det finns få saker i världen, och jag vet att det här kanske är lite konstigt, men det finns få saker som stör mig mer än dåliga Halloween outfits.
Ja, det är lite konstigt.
Ja, men det är ju liksom det, man kan inte gå klädd som trött, för att det är inte en outfit, det är bara en lam ursäkt liksom. Nej.
Men Stefan, alla kan inte ha samma ambitionsnivå. Vad var det? Du gick utklädd till en död Greta Thunberg en gång.
Ja, hon var inte död, det var bara en vanlig Greta Thunberg.
Ja, okej, okay. Men det stod
med ett Halloween-budskap.
Vad var det stod på skylten?
Blodbad för klimatet.
det är ändå lite roligt faktiskt.
Ja. Skrivet med blod.
Ja, med ditt eget blod eller någon annans?
Ja, mitt eget blod.
Snyggt.
Mm. Eller någon annans, det tänker jag inte berätta.
Är det verkligen så här vi ska inleda den här podden? Folk kommer ju undra vad fan de har hamnat någonstans. Vi är typ 3 minuter in. Hittills har vi pratat om 90% om Helena Ekholms dåliga mask grad ut eller Halloween smink och 10% om din bra Halloween utklädnad
för 2 år sedan.
För 2 år sedan.
Ja. Men det är väl lika bra att nytillkomna lyssnare får förstå att det kan ske sidospår här. Ja. Och det får man helt enkelt tugga i sig.
Ja, det får man tugga i sig. Det var ju ändå Helena Ekholm är ju ändå någon form av relaterbar person.
Ja, gud, det är ju en otrolig koppling. Ja. Ja, det har gjorts betydligt sämre sidospår.
Ja, hon är väl fortfarande någon form av SVT-expert.
Ja.
I alla fall förra säsongen.
Bara en sån sak. Men alltså, vi måste väl köra igång, för vi har ju gjort bort oss lite genom att inte ens ha någon liten så här sommarpodd där vi har kunnat ösa ur lite av allt som har hänt.
Förlåt.
Men för vi har ju lite för mycket att ta upp.
Ja.
Så om vi glömmer något så är det så.
Ja, men precis. Vi har väl ämnen för att kunna bara på sommarens händelse kunna fylla 4-5 skidsnack. Det ska vi inte göra.
Nej.
Vi får ta det lite så här pö om pö under säsongen.
Ja, men vi kan väl hinta redan här och nu att vi har inte glömt den stora romansskandalen inom skidskyttet. Men vi ska inte dit riktigt.
Nej, vi ska inte. Var ska vi då, Stefan?
Ja, men vi kanske ska börja med något i alla fall hyfsat aktuellt här. Ja. Bomben som slog ner här för några dagar sedan, att Linn Svahn missar OS.
Ja, tror du på det?
Ja, vi har ju ett ganska färskt exempel med Stina Nilsson här om vintern. Mm. Där... Ja, det var ju ganska... Var det VM det gällde då?
Ja.
Ja, där de mörkade det in i det sista och sen kunde hon ju åka. Men jag vet inte, jag har en känsla av att det är mer for real this time. Eller? Har du några konspirationskänningar?
Nej. Det har jag väl inte. Men det var ju lite lika förra säsongen med Linn Svahn. Hon skulle inte kunna åka VM. Sen kom hon ju på start linjen och hon var med och körde någon tävling innan. Sen visade sig att det var ett felbeslut eftersom hela hennes axel var tydligen helt uppfuckad.
Ja.
Så det var ju dumt. Kanske där någonstans vi borde börja. Ja, nej. Jag vet inte, orka sitta och dissa en usel läkare som ändå har lämnat landslaget redan.
Ja.
Men helvete. Så får man ju inte göra. Så får det inte gå till. Man måste väl fan kolla en sån där sak riktigt ordentligt. Det är ju liksom det är ju hela hennes yrkesutövning är ju att hålla på med axlarna. Och om det är något problem där, då räknar man väl ändå med att man gör 48 000 olika magnetröntgar ur olika vinklar. Eller?
Ja, jo, det kan man ju tycka. Men jag vet inte, det är något med den här skadan som hon ådrog sig. Den såg ju verkligen inte speciellt allvarlig ut när det hände.
Nej, alltså du och jag ramlar ju värre varenda skidpass vi gör.
Ja, gud ja. Och man såg ju nu, alltså i den här dokumentären som vi ska snacka mer om, Bäst när det gäller.
Ja.
Där hon reses upp och går med lite blod i pannan och ja. Sådär. Och,
Jag följer ju ett Instagram-konto som heter Kids Getting Hurt.
Ja.
Och det är hilarious. Det är ganska självbeskrivande. Mm. Ni förstår vad det handlar om. Men jag menar, där ramlar de ju, det är värre fall i vartenda klipp än vad hon såg ut att råka ut för.
Jo, fast barns skelett är väl gjort av gummi å andra sidan.
Visst, det är det ju faktiskt. Mm. Men ändå, det såg ju verkligen, och sen är det en sån där allvarlig skada som hon har väl förstås ett visst ansvar själv. Hon måste ju, hon har väl liksom förmodligen hon måste ju ha känt någonting, att det inte har varit helt hundra och ändå liksom kört på. Mm.
Men hon har väl tänkt lite så här att jag är så jävla bra så jag kan vinna VM-guld med en axel.
Det hade hon ju i princip kunnat gjort. Mm. Hade, med tanke på den form hon hade faktiskt i förra säsongen innan allt gick åt helvete.
Mm.
Så hade hon ju förmodligen kunnat ha vunnit med en axel. Och det är lite trist.
Mm. Fast hon vann ju inte med en axel.
Nej. Nej, men nej, fast det var ju för att skadan var så pass dålig som den var.
Ja, men då hade hon ju inte kunnat vinna med en axel, så du ser ju emot dig själv där.
Jo, visst. Men fast hon åkte ju med en trasig axel och hämmades av den.
Ja.
Hade hon bara kört med en stav som Gunde gjorde så hade det ju funkat mycket bättre.
Ja, okej. Okay. Jag förstår.
Det är det jag säger.
Ja.
Men sen vet man ju inte, när hon körde på, tränade och även tävlade långt efter skadan. Det kan ju ha förvärrats av det, uppenbarligen.
Ja, det kanske inte var den initiala skadan. Det var, hon kanske nötte ner den ännu lite mer.
Mm. Men sen, konspiration, men vi har inte direkt fått någon insyn, eller de har inte liksom meddelat vad det här beräknas kunna vara, eller vad själva konvalescensen är.
Nej.
Eller hur lång rehabilitering det är. Man kan ju liksom bara dra slutsatser men av tidigare kända fall. Och just den här typen av skala har jag inte kollat upp hur lång konvalescenstiden brukar vara, men de är inom mixtrar i en axel och det är ett jävligt känsligt parti överlag.
Ja, men det är något som jag tycker, för Linn Svahn gick ut direkt efter operationen här nu och bara sa att nej, jag river av plåstret direkt här och meddelar att det blir inget OS. Mm. Det var lite mer raka rör här. Kring Stina Nilssons skada var det ju extremt mycket om och men och hysch-pysch, och de öppnade ju upp för lite tolkningar där på ett annat sätt. Så jag tror ändå att vi får vara ganska, alltså, förinställda på att det blir ingen Linn Svahn i OS. Och det är ju på något sätt lite så här, det är ju lite typiskt svenskt att vi nu har, vi hade våran liksom världsetta i Stina Nilsson i sprint. Mm. Och så får hon för sig att byta sport.
Mm.
Men det spelade ju inte så stor roll, för vi hade ju fått våra nya världsetta i Linn Svahn. Och så då har vi inte henne heller till OS:et nu. Sen har vi ju ganska många andra visserligen. Men
vi har ju en världsmästare till exempel.
Ja, absolut. Det är ju inte som att det är någon katastrof i vårt sprintlag direkt. Men vi har ju tappat den här liksom yttersta spetsen. Det får man ju ändå säga.
Ja, det får man väl säga. Jag kanske inte tänker att Jonas Sundling håller med dig. Nej. I den beskrivningen. Men jag håller ju med dig. Jonna är ju uppenbarligen världens bästa sprinter. Hon är individuell och teamsprints regerande världsmästare.
Mm.
Så innan någon annan knockar henne av tronen så får hon väl ändå ha den.
Ja.
Men det är klart att Linn, som hon har varit innan skadan, är ju liksom sensationellt. Mm. Hennes vinstprocent är ju fortfarande helt jävla mindblowing.
Mm.
Så det är klart. Men vad jag var inne på förut om konspiration och eventuell... För när de gjorde den här operationen i september så ville ju inte då Pliggen, landslagsläkaren, riktigt uttala sig om om hon skulle kunna komma till OS eller inte.
Mm.
Vilket jag kan tycka är lite märkligt någonstans. För då visste man hur allvarlig operationen var uppenbarligen, eftersom den var genomförd och det visade sig vara värre än vad man hade trott. Vilket man inte såg förrän man öppnade upp axeln, vilket också är lite oroväckande. Hur dåligt funkar sån här röntgens? Men inte fan vet jag. Men då, redan då borde man ha haft en känsla för att det skulle vara kört. Varför var man svävande då? Det hade väl varit smartare att riva av plåstret då och bäddat för en succé-comeback? Eller var det för att hålla hennes humör lite bättre? Eller vad är liksom grunderna för att man inte bara direkt...
Men rätta mig om jag har fel nu, men var det inte så att det var en till operation nu efter som man var mer tydlig... Direkt efter att hon hade vaknat så sa de att det inte var något OS. Eller har jag blandat ihop de här två? För jag fick för mig att det offentliggjordes ganska direkt efter. Men ja, skitsamma. Jag kan ha rört till det här. Men jag vet inte, det är ändå väldigt mycket före säsongen också. Det är ju inte samma liksom, press... att offentliggöra såna här grejer heller.
Ja, du minns fel. Det var direkt... Linn ska ha fått besked redan för 2 månader sedan.
Ja, okej.
Det är bara att det inte kommunicerades.
Ja. Men jag tänker att det, om det hade varit mitt i säsongen hade det nog kommunicerats direkt. För när Stina Nilsson... när det var samma situation kring henne, det var ju under pågående säsong på ett annat sätt. Jag vet inte. Jag känner att det kommer inte att ske. Vi kommer inte att få Linn Svahn till OS.
Nej, allt talar för att vi inte kommer för det. Läkarna säger det, hon säger det. Men hela anledningen till att hon kunde åka vidare med den här trasiga axeln och ändå göra så pass bra resultat att hon var då åkte ut i semifinal i VM-sprinten och sånt. Kvart, jag minns inte. Men det var ju för att hennes axel är så jävla vältränad att hon kunde använda den, kompensera så pass bra tack vare skadan, för att ja, men hon är så pass bra tränad i grunden. Det är ju också extremt viktigt när man ska rehabilitera sig.
Ja, hennes axel är ju förmodligen sämre nu än vad den var då, eftersom den inte är tränad på samma sätt.
Självklart, men ju mer vältränad du är innan operation, mm, ju lättare kommer du att träna tillbaka det efter.
Ja.
Det är ju fullkomligt givet. Jag talar av egen erfarenhet och 2 korsbandsoperationer. Det är mycket lättare om man är ju bättre tränad man är. Det är the basic knowledge operation.
Jag gillar att du jämför dig själv med Linn Svahn här.
Jag menar, hade hon opererat sig för korsband så hade hon varit tillbaka dubbelt så snabbt som jag, uppenbarligen.
Mm.
Det är bara att det är välkänt att det är så det fungerar. Mm. Därför tänker jag, okej, det är inte så långt till OS, men september, oktober, november, december, januari, februari, det är ändå 5 månader.
Mm. 5? Nej. Du...
Inte alltså från nu, jag menar efter operation.
Jaha, jag tänkte din huvudräkning var ju inte riktigt on top.
Så att jag tänker, ja, det, jag ger det ändå 15% chans.
Okej, okay. Ja, 15. Jag ger det 5.
Ja, men det tar
lite
vi.
Mer pessimistiska.
Det är ju 20 ihop.
Mm. Men vad det här gör, hennes frånvaro, är ju att det öppnar ju upp en intressant kamp där bakom. Den kampen har ju varit ganska intressant innan också. Men jag menar, det är ju ganska... enkelt att fylla upp 4 platser i det här laget även utan en Linn Svahn. Men vilka får åka? Det kan man ju redan nu börja spekulera lite i. Och det blir ju intressant nu i premiären i helgen bara att få se ett första indikation. Det lär ju trigga igång rätt många åkare det här. En potentiell OS-plats som öppnas upp.
Ja. Jag trodde du menade inför säsongen, men du tänker redan på OS. Och det är bra. Jag älskar att vi redan nu... Ska vi börja sätta upp damstafettlaget också? Jag lovar det på.
Ja,
det är lite av en skidsnacksfavorit.
Ja, men det kan vi väl göra i slutet av avsnittet, bara lite snabbt.
Ja, Men säg så här, tre platser är väl ganska självskrivna när det kommer till sprintlaget den här säsongen om föregående års, om man får gå på tidigare erfarenhet och förra säsongen framförallt, så kommer ju förstås Jonna och Maja Dahlqvist och jag skulle vilja säga Johanna Hagström.
Ja, men då har du även glömt Emma Ribom som hon och Johanna Hagström inte helt givet. Och intressant också är ju att Anna Dyvik ser ju ut att kunna ha lagt på en helt ny växel inför den här säsongen. Hon har ju brutit med landslaget och kör något eget träningsupplägg, vilket om man ska döma av den här lilla försäsongstävlingen i Mora som var för några veckor sedan har gett hyfsade resultat. Hon vann ju båda loppen där, både sprinten och massstarten. Så hon, jag tror hon har en så här revanschlust som kommer synas i vinter efter att ha blivit petad förra säsongen och kritiserat Kalla och allt vad hon höll på med.
Ja, underbart. Inte för att jag absolut tycker kritik mot Kalla är, men det var roligt.
Ja.
Frispråkighet är ju sånt som Skidsnack kan uppskatta storligen.
Ja. Och så har vi Moa Lundgren där bakom också som hade en trasslig säsong. Det är,
hur går det med Moas finger egentligen? Det jävla fingret?
Ja, jag vet inte. Hon la ju upp någon bild här ganska nyligen, men den var ju också från lite tidigare och hon verkade väl hyfsat glad här på sistone, tror jag. Så vi,
jag vet inte. Det känns ju ändå lite grann som att det kommer vara om, okej, nu ska vi räkna hur långt OS bort är nu då. Det är väl typ ja, men i början av februari är OS typ andra till 14 eller något liknande. Så det är bara 3 månader bort. Det är inte så jäkla många lopp att visa framfötterna på. Eller ja, det är väl en halv världscup lite drygt.
Förhoppningsvis slipper vi väl en massa inställda tävlingar den här säsongen i alla fall. Så att det åtminstone blir de här loppen som är inplanerade.
Men det skulle väl ändå förvåna i princip alla om det inte kommer vara Jonas Sundling och Maja Dahlqvist som kör en teamsprint till exempel.
Ja, det låter ju högst roligt. Och särskilt eftersom de har ett VM-guld att försvara.
Ja.
Eller, ja, med sig i bagaget.
Ja, så att där någonstans hamnar vi. Men sen ja, man kan ju bara, det skulle väl vara fantastiskt om Anna Dyvik vinner alla sprinter på hela säsongen och sen seglar upp och, eller vem som helst. Det känns ju inte så troligt att någon ska få ett sånt linsvan genombrott igen. För det var ju, det är ju helt det finns ju ingenting att jämföra med utom en Kläbo eller något.
Ja, men Linn Svahn gjorde ju ett Linn Svahn genombrott.
Ja.
Så vi får väl se här i Gällivare i helgen om det dyker upp någon liten outsider.
Precis, i poddande ett stund har vi inte fått startlistorna för just sprinten eller någonting alls. Men det är ju, det är lite spännande lopp. Det är fristilsprint som i OS.
Ungefär precis när ni hör det här avsnittet börjar det väl bli dags för sprint. Om ni, beroende på när ni vaknar och bra, upptäcker det här. Kan också vara långt efter.
Det kommer även vara intervallstart klassiskt på lördag och fristil på söndag. Intervallstart också. Kul med Sverige premiär. Det här är ju liksom det är nu man känner att säsongen börjar på riktigt.
Ja.
Det är ju också det den gör.
Ja, ja, verkligen. Vi fick ju en liten försmak här genom skidskyttet förra helgen. Det lilla man kommer få av vinterstudion här innan det drar igång på andra sidan. Eller ja, vi kommer ju ha vinterstudion hela vintern, men utan längdskidor då.
Precis, ja, det känns ju lite bäst.
Ja, det är svårt att veta vad man ska ha för förväntningar på det här.
Vad har du förväntningar på våran podd, friend of the podd, Johanna Ojala?
Ja, nej men det blir ju, jag vet inte, hon får ju en lite ny roll här.
Visst har det kommunicerats att hon ska bli någon form av nya Carolina Klyft?
Nya Carolina Klyft, vad innebär det egentligen?
Det innebär att man tar en idrottare och, som har varit expert och sen sätter man den och blir programledare helt plötsligt.
Ja, ja, det är ju ett intressant steg att ta. Jag vet inte om hon är redo för det.
Det tror jag. Mm. Hon känns ju ändå ganska naturlig. Jag har ju...
jag är mer orolig för Peter Gide, ska jag säga.
Hela hans uppenbara sälj att han kommer ägna hela nya vinterstudien till att prata om diabetes.
Ja, det är inte omöjligt.
Det kommer bli en och annan diabetes drive i alla fall i år. Det kan vi räkna med.
Ja, men Viasat har ju i alla fall, jag tror de känner lite så här stress inför att ta över ett så här viktigt uppdrag. Så de har ju plockat in Katarina Hultling också.
Ja.
För att få lite SVT-aura i det hela.
Ändå genidrag.
Ja, men det får man väl ändå säga. Det känns ju som att det blir lite hemtrevligt.
Ja, men sen kändes det som att hon, när det gjorde hon något viktigt på SVT sist, hon satt väl mest och körde något så här sportnytt. Och ens det, hon kanske har pensionerat sig. Jag har inte sett henne i rutan på åratal. Mm. Kan vara för att jag inte kollar på rutan. Men jag kan inte vara säker på något här. Nej. Men hon känns ju ändå som ett supermega proffs. Hon brukar i och för sig sitta och kommentera så här typ konståkning, va?
Ja.
Inte hennes paradgren.
Ja, men jag tror även det var ett tag sedan kanske. Nu, det här ska vi inte spekulera i, för jag har ingen aning.
Nej, vi skulle aldrig spekulera i något som vi inte har en aning om.
Och i övrigt ska väl Theodor Pettersson in i det här gänget också. Samtidigt som han jobbar inom landslaget på något sätt.
Mm. Och det är... Hans roll verkar ju... Den verkar ganska oklar. Nu har inte jag någon superinsyn i den. Men han verkar mest gå liksom och dunka folk i ryggen och säga: kom igen! Mm. Det är så jag tolkar hans roll i landslaget. Helt baserat på en känsla jag har. Ja. Utan insyn överhuvudtaget.
Men det behövs såna.
Ja. Vadå, en vattenbärare liksom.
Ja, men jag skulle också behöva någon som kommer och bara sa: kom igen, ibland. Ja. Lite allmänt i livet.
Det skulle du verkligen behöva, Stefan.
Ja.
Nej, men jag vet inte. Han har väl förmodligen en ganska betydande roll när det kommer till sprintåkarna och sånt. Han var ju ändå världens bästa sprinter ett tag. Så han har väl en viss kunskap att förmedla, vill man tänka. Men jag tror ju att han skulle kunna shina i en tv-studio också.
Ja, jag tror han har en liten startsträcka. Men jag tror han kommer växa under säsongens gång. Det är min profetia.
Mm. Ett snabbt steg för att vinna folkets hjärta är ju att återta muschen, Theo.
Ja. Ja, jo, det är sant.
Theos musche forever.
Mm, från Skidsnacks säsong, jag vet inte, 2 kanske.
Kanske.
Ni nya lyssnare får helt enkelt lyssna tillbaka en bit.
Ja.
För övrigt, det måste jag säga, vi har ju fått väldigt mycket mejl och meddelanden och så vidare under vår frånvaro här, att folk har haft abstinens och börjar lyssna på gamla avsnitt.
Ja.
Och det här är ju otroligt smickrande och det värmer i själ och hjärta. Men ja, samtidigt känner man ju, vad är ni för sjuka människor egentligen?
ja, nej, alltså det är väldigt smickrande, men det är inte okej. Okay. Ni borde prata med en vän. Men ja,
det är kanske fler som behöver den här dunk i ryggen. Kom igen nu.
Ja, men det kanske är så att alla där ute skulle behöva en Theodor Pettersson i sitt liv.
Ja.
Det behöver ju alla oavsett.
Mm.
Såklart. Men nej, ja, det är klart, om folk har sån abstinens, ett gammalt best of, till exempel Fetmats amerikanerna, kan man inte ta lyssna på. Eller något annat av våra geniala programnamn.
Ja. Jag har inget på rak arm som är bättre än Fetmats amerikaner.
Nej, jag vet. Mm. Det finns inget.
Jag vänder totalt här. Men vi, vi har kommit väldigt ur spår här, känner jag.
Vi ändå pratar om skador. Vi var inne på Moa Lundgrens lilla fingerdebackel.
Mm.
Men den ska väl enligt uppgift vara ordnad nu.
Mm. Hon har kapat av någonting där någonstans, någon sena.
Är det om det, visst var det typ så här ringfinger eller något? Fyller det ens någon funktion? Kunde man inte bara liksom tagit bort den?
Ja, spontant känns det som att det skulle bli lite tomt där.
Ja.
Och att det liksom i greppet skulle kännas lite fattigt. Jag vet inte, det här är en lekmannaanalys. Ja. Men...
ja, vi skulle haft Dr. Lesum här för en konsultation.
Ja.
Men i övrigt så har vi ju sett att William Poromaa står över helgen och förmodligen också första världscuphelgen. Det känns ju inte så bra, men det var ju å andra sidan någon form av luftrörsproblem.
Ja, det har man ju hört talas om tidigare.
Välkommen till svenska skidlandslaget.
Ja. Jag noterade i den här bäst när det gäller dokumentären att de sa om William Poromaa att det var så bra för han är aldrig sjuk. Men tydligen var inte det helt sant då.
Nej. Man kan säga så här att Johan Olssons ande fortfarande vilar över landslaget, men inte på det sättet vi vill. Utan hans dåliga luftrör verkar gå i generation efter generation.
Ja.
Först ner till Kalle, ner till William.
Mm. Men det positiva är att jag såg någon bild häromdagen när han var ute och åkte skidor i Åsarna mössa i alla fall. Så han verkar ju vara på benen igen.
Ja. Och detsamma gäller ju, det var ju inte en luftrörsproblem, men Kläbo ska också missa premiären.
Ja, det hängde lite ihop med att hans farfar eller morfar. Har drabbats av någon
stroke.
Ja, Kläbo skulle ju då för protokollet skulle inte vara med i Gällivare utan i norska motsvarigheten.
Precis.
I Beitostølen. Vi får väl se om han är med under världscuppremiären. Men det är ju såklart förändrar ju förutsättningarna lite. Men om man kollar på Sverige i övrigt så det har ju varit lite så här, business as usual innan säsongen. När man får nyhetsrapporter där att Charlotte Kall och Ebba Andersson skickas hem från läger i Frankrike på grund av magproblem. Det är ju liksom, vi har luftrören men sen är det ju de här jävla magproblemen. Det känns också som en följetong som aldrig ta slut. Nu verkar det här kanske inte ha varit något bestående. Något slags virus som gick där. Men ja, man får väl hoppas att det var det. Och sen får vi det lugnt resten av säsongen nu.
Ja, det var väl lika med William Poromaa. Han missade också ett högerhusläge där.
Ja, det var fler än bara Ebba och Kalla. De skickar ju hem folk på löpande band därifrån. Ja, jag vet inte. Men man är så trött på att höra de här grejerna. Man börjar peppa upp inför säsongen och så kommer det bara en massa skador och sjukdoms...
Alltså, vi har ju lösningen alldeles framför oss här.
Vadå?
En svensk jävla astmabuss. Ja. När får vi vår astmabuss?
Ja.
Vi vill också ha en astmabuss.
Ja, men då kommer vi också få liksom, det här skamfilade ryktet som Norge har. Vill vi ha det?
Ja, men de vinner ju.
Jo, men vill man vinna med det i liksom bagaget?
Ja, så länge det inte är förbjudet så är det tillåtet.
Ja.
Kan man säga.
Men när vi ändå liksom håller på att gå igenom landslaget här.
Mm.
Det har ju kommit upp ett helt otroligt klipp som cirkulerade i sociala medier för någon månad sedan.
Mm.
På en av våra stora poddfavoriter. Kalle Halvarsson. Vill du berätta lite mer om det här klippet?
Det kan jag göra. De på Viaplay eller?
Ja, precis.
Som nu har tagit över hela skidtjosanet. Bad Kalle att göra en så kallad FIFA-ranking av sig själv. Det finns FIFA-kort där fotbollsspelare får liksom olika sifferbetyg på karaktärsdrag eller hur bra de är på olika saker. Snabbhet, nicka, skjuta, dribbla i fotboll alltså. Och Messi och Ronaldo och de här, de brukar ligga på en snitt på 93, 94. De allra bästa i världen. Mbappé till exempel kanske är bäst. Nu fick Kalle göra det här fast med längdskidåkningsmotsvarighet.
Ja. Ja, ja, det gick, det var ett spännande resultat.
Ja, han skulle då sätta sina egna poäng. Han fick ge poängbetyg till sig själv. Ja, ska vi bara höra hur det lät?
Ja, absolut.
Praktik. Rätt okej. Kanske inte den bästa taktiken, men jag sätter 90. Och pannben, det skulle jag säga, jag ger ju aldrig upp. Så där sätter jag 99.
Ja, ja. Om det hördes lite dåligt här, så kan vi säga att han satte på taktik 90 av 100.
Ja.
Vad har du för kommentar till detta?
Det finns så mycket att gå in. Jag rekommenderar alla att gå in och kolla på hela det här klippet. Jag tror att ni kan hitta det på Viaplays Twitter eller Instagram eller något sånt. Men 90 på taktik.
Han var ju lite inne på rätt spår i början. Han sa att ja, det är ju inte min bästa gren, men hyfsat bra.
Då ska man säga det, att det är saker som man inte är bra på. Till exempel, nu vet inte jag Zlatans FIFA-kort, men snabbhet, det kanske han har 70 på.
Mm.
Som motsvarighet. Tänker ni att Zlatan är osnabb jämfört med Kalles otaktiska förmåga? Jag inser att Zlatan är gammal. Han är inte lika snabb som han var. Men någonstans, Kalle, du skulle ha vänt på siffrorna. 09 kanske hade varit mer i linje.
Ja, kanske.
Det har väl ändå varit hans drag genom hela sin karriär. Den totala oförmågan till taktiskt tänkande.
Mm. Men om taktik var ändå att han var lite inne på liksom ändå rätt ballpark i resonemanget ett tag. Ja. Så är väl resonemanget kring pannben desto mer intressant.
Ja.
Ja, 99. Kan man säga själv.
Ja.
Jag ger aldrig upp.
Jag ger aldrig upp.
Mm.
Alltså, det, ja, det.
Har du sett Kalle ge upp någon gång?
Ja. 100 gånger har jag gett upp.
Ja.
Han gett upp på tävlingar.
99 gånger av 100, det kanske var det han syftade på.
Ja. Ja, nej. Ja, alltså jag vet inte, jag gillar ju Kalle, jag vill inte liksom spotta på honom.
Nej.
Vi älskar Kalle här, han är ju som sagt en stor poddfavorit. Men jag ger aldrig upp. Det säger någonting om den totala bristen på självinsikt som han ändå har.
Mm. Eller är han ironisk här?
Om man skulle trolla oss med det här, då är det liksom well played. Det är magiskt.
Ja. Men det måste ju nästan vara så, för han kan ju inte ha så dålig självinsikt.
Han har gett upp så många gånger. Han har avbrutit lopp, han har gett upp innan lopp, han har gett upp efter lopp. Han har gett upp under lopp. Alltså, han har gett upp.
Han har gett upp på alla sätt det går.
Ja, ingen har gett upp mer än Kalle Halvarsson.
Mm.
I alla fall i skidvärlden. Ingen har gett upp lika mycket.
Nej.
Och så säger han att jag ger aldrig upp. Det är fascinerande. Ja. Det är jäkligt fascinerande. Och ja, och det är väl också det som har räddat honom att hålla kvar sin karriär, misstänker jag. Han har haft så mycket oflyt och motgångar som man bara kan ha.
Mm.
Och träna som en bodybuilder och upp och drar när han inte ska dra, spurta för tidigt, spurta för sent, ligger fel i klungor. Alltså det händer så mycket runt Kalle Halvarsson hela tiden.
Det senaste tror jag var att han ska gå ner 6 kilo nu.
Ja.
Inför den här säsongen.
Just det, han ska bli femmilspecialist. Och det låter väl klokt. Mm. Det är väl bra att väga. Så det, och ha någon form av Johan Olsson-kropp om man ska vara femmil. Om det inte är Petter Northug har ju uppenbarligen klarat av det. Men då har det ju varit lopp som har varit perfekt upplagda för hela hans person.
Mm.
Så det går ju såklart att vara byggd på ett annat sätt och ändå vinna 5 milar.
Mm.
Men det är klart det är en fördel om man är senig och lätt.
Ja, självklart. Men alltså Kalle Halvarsson här, om vi bara ska återknyta till hans scorecard.
Ja, men bara kort, det är ju den här inställningen och bristande självinsikten som jag tror räddar honom. Att liksom ändå ta sig, alltså köra på.
Mm.
Kämpa vidare. Ja, men det kanske går nu.
Ja.
Det finns ju någon så här gammal sanning att definitionen av idioti är att göra samma sak 2 gånger och förvänta sig ett annat resultat.
Ja.
Det har ju inte nått Kalle Halvarsson.
Nej.
Och det är ju det som gör att han ändå fortsätter.
Det är det som gör att han får en totalscore på 94 på det här, ja, den här FIFA-rankingen.
Ja.
Vad var det? Det var i Mbappé-klassen.
Ja. Ja. Ja.
För de vi inte spelade upp här fick han ju typ 90-95 på alla, ja, styrka och sport och allt sånt där också.
Och det är klart det här självförtroende. Alltså, hade vi satt Zlatan och sätta sina egna FIFA-betyg, han hade ju förmodligen varit i samma klass. Han hade inte satt 70 på sig själv på snabbhet till exempel.
Nej.
Det krävs ju någon form av storhetsvansinne och självförtroende som är skyhögt för att kunna bli riktigt framgångsrik. Nu kanske inte Kalle har någonsin varit riktigt framgångsrik, men ändå liksom på någon form av världsnivå under ett decennium.
Mm.
Så att och det är ju förstås den inställning som gör att han kan ha varit där.
Mm. Ja, absolut. Men eller så är det vi som är helt bakom här. Han har haft en briljant period nu och kommer motbevisa oss på alla sätt och vara liksom uppe i världstoppen igen.
Ja, inga skulle ju jubla mer än vi.
Nej, verkligen inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har varit inne på det lite tidigare, men vi måste väl snacka liksom ner total, eller snacka ner.
Men ska du snacka ner nu?
Jag ska inte snacka ner någon. Task. Jag är bara helt ur form. Jag kan inte inleda resonemang.
Nej.
Riktigt. Vi måste prata om Bäst när det gäller. Den här dokumentärserien som SVT har kört här senaste månaden.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag är lite blown away av den här dokumentären. Jag tyckte det var en, på ett sätt, den var en otrolig närgången inblick i skidåkarvärlden.
Mm.
Det var som att hur har de fått dem att gå med på och bara vara med i varenda liten buss och liksom spela in alla små privata samtal och så här. Det var göttigt att se.
Ja, men det är lite så här Kardashians fast på riktigt.
Ja. ja men ungefär så.
Spoiler för er som kollar på Kardashians och tror att det är på riktigt. Det är inte på riktigt.
Nej, men det här är på riktigt.
Det här är på riktigt. Full disclosure, så har jag bara sett på 2 avsnitt än så länge.
Why?
Men jag kom in lite sent och tänkte så här, men vi kanske ska ha någon så här TV-hörna i skidsnack och då kanske man vill kolla liksom så här med fräscha ögon och... Men sen blev det aldrig något med det här riktigt.
Nej, så du har hetskollat nu.
Jag kollade 2 avsnitt igår.
Mm.
Det är vad jag har i mig.
Ja, som tur är har jag sett allt.
Ja, bra.
Jag har slukat den här serien. Men det jag ändå funderar väldigt mycket över är det sjuka som är att SVT överhuvudtaget har gjort den här serien.
Ja.
Det här är ju alltså någon form av martyrskap eller vad man nu ska kalla det, som är vi gör reklam för en annan kanal.
Ja.
De visste mycket väl när de spelade in den här att de skulle tappa sändningsrättigheterna till längdskidor. Så gör de världens mest genomarbetade dokumentärserie och bygger upp peppen inför en sport som de inte sänder.
Precis.
Istället för att göra det här om skidskyttet som är deras stora satsning i vinter. Där det också finns jättemycket att gå ner sig i. Jag förstår inte hur de har tänkt.
Vet du vad jag tror?
Nej.
Nu är full blown speculation. Jag tror att det var Stina Nilsson. Hon vägrar.
Stina Nilsson. Va?
Hon vägrar.
Hon vägrar göra...
Det här.
Aha. Ja.
Hon är ju inte liksom... Ja, nu jobbar inte vi... riktigt säga att hon är inte så här, hon tycker inte att journalister och media är det bästa som har hänt världen.
Alltså, du tänker så.
Det är många, det är säkert många som har den uppfattningen av lag. Men jag tror inte hon ville ställa upp på det här.
Nej.
Det kan ju inte vara sant att de inte har gått till skidskyttelandslaget först. För det vore helt insane. Ordet du sökte var masochistiskt beteende.
Mm.
Självskadebeteende.
Ja.
Att göra... Jag vet inte, hur många avsnitt kommer det vara? Är det klart? Är det bara 5 avsnitt?
Ja, det är 5 avsnitt. Det var liksom vägen till VM.
Göra 5 avsnitt där man på liksom... vad säger man? Prime... Det är den bästa sändningstiden, vad heter det?
Primetime.
Primetime. Skickar ut de här också otroliga klippen som det ändå har varit.
Mm.
Bråket bakom Ruka-incidenten.
Ja.
Fantastiskt. Vilken tv och vilket guldmaterial.
Ja, nu så här, för det avsnittet har du sett i alla fall.
Ja, det har jag sett.
Ja. Vi har ju rätt ut det här bråket i skidsnack tidigare.
Ja, ett antal gånger.
Ja, och vi var ju ganska mycket team med Ebba, båda två, att vi var på hennes sida och sen vände kappan lite efter ett tag.
Nej, jag är alltid team Ebba.
Ja, jo, jag också. Men att det kanske fanns andra dimensioner av det. Ja. Men har du fått någon ny bild av det efter att ha sett Bäst när det gäller?
Ja, jag älskar Ebba ännu mer.
Ja. Det gjorde det ju väldigt tydligt, eller ännu tydligare, att det var två läger i det här. Det var ju liksom Ebba mot Linn och Maja.
Ja.
Där var liksom hatet totalt.
Ja.
Men man fick ju, de hade ju ingen extra kamera där uppe i backen.
Nej,
tyvärr.
Nej.
Det är fortfarande höljt i dunkel, själva incidenten.
Jag står fast vid, jag kommer ta med mig i döden, om man ramlar omkull, då, och den andra står kvar, då har den som står kvar ändå gjort rätt. Speciellt om man ligger före. Vi vet inte varför hon behövde gå ur spåret. Det är bara Ebba som vet varför hon behövde gå ur spåret.
Mm.
Men de andra ramlar. Och sen, då var hon bäst.
Mm.
Hon kom trea. Jag förstår att Maja och Linn blev förbannade. Och de tycker säkert att de har rätt. Och det kanske de har.
Mm.
Men det lät inte som att... Det var ingen som sa att Ebba hade liksom klivit på någons skidor eller något.
Nej.
Hon hade ju företräde, hon gick ut. Sen blev det att de åkte in i henne och fick typ lägga sig. Ja. I princip. Det är så jag uppfattar det. Fortfarande. Ja, och det är faktiskt inte Ebbas fel.
Nej.
De försökte passera, hon gick ut. De ramlade en kull. Ebba stod kvar, hon blev trea. Deal with it. Det jag vänder mig emot är att man som Linn Svahn går ut och berättar vems fel det var. Håll det fucking internt.
Men då hade ju inte vi fått reda på det.
Nej, men då hade vi kunnat spekulera om det istället.
Ja, nej men visst, det var ju osnyggt gjort. Och man blev ju faktiskt ännu mer team Ebba efter att ha sett det här.
Ja, så är det bara. Mm. Och jag fattar, det kanske var Ebba som var liksom orsaken till att det gick som det gick. Men det var ändå inte hennes fel.
Nej. Men det var ju också, även om Maja Dahlqvist var ju också förbannad,
ja,
där,
jättearg.
Men hon höll det ju lite mer together än vad Linn gjorde.
Ja, nej, det var okamratligt gjort.
Mm.
Så gör man bara inte, tycker jag.
Nej. Vad säger, vi hade några andra bråk här också, bland annat mellan William Poromaa och
tävlingsledningen.
Ja, tävlingsledningen och en ryss.
Precis.
Jag minns inte vilken ryss det var, men det är inte så viktigt.
Nej, det viktiga är ju hur William Poromaa benämner den här ryssen. Mitt nya favoritord, alla kategorier.
Fittryss.
Ja, vi lyssnar igen.
Fittryss.
Ja.
Ja. Ja, det är det enda jag säger till folk när jag blir förbannad. Ja. Fittryss.
Jävla fittryss.
Ja, även om de inte är ryssar.
Nej. Även om de inte är en människa heller.
Mm.
Det kan bara vara att man sitter och är arg på något. Fittryss.
Ja. Ja, man känner ju så väldigt. Man känner med Poromaa.
Ja.
Det...
Nej, men det är ett sånt bra ord. Ja. Alltså, jag förstår att man kanske inte ska ta det kvinnliga köns... Men det är en vanlig tvärord. Så är det bara.
Mm.
Men kukryss hade inte varit... Ja, det låter också ganska kul.
Ja.
Men nu var det fittryss.
Ja.
Det låter ju som ett ord.
Ja.
Stefan, kan du räcka med fittryssen där?
Ja, absolut.
Vad ska jag använda till att skala potatis? Men du har ju fittryssen. Mm. Ta den.
Ja, det ligger bra i munnen. Mm. Och jag vet inte, finns det överhuvudtaget, har han liksom kommit till det bästa, den bästa svordomen som någonsin har uppfunnit?
Ja. Mm. Men vem var fittryssen?
Ja, alltså jag minns inte. Var det Bolshunov? Kan ha varit. Eller var det... det är ju så jävla många ryssar.
Ja, det är många ryssar. Det var ju under... Nej, det var väl inte... Det var ju under någon form av sprint i alla fall. Jag har inte sett det här dokumentär. Jag bara kommer ihåg skandalen när det hände.
Ja,
det är ett otroligt starkt klipp där när han kastar skidor och någon stackars fiss...
Han får ju en tillsägelse där att han har blivit varnad för någon skateskär eller vad han nu håller på med. Men det var inte riktigt det han var mest förbannad över. Det var ju fittrysen.
Ja, men den där... Vad är det han fiss-tjommen säger? Take it easy bro, eller något sånt där.
Ja.
Blir ganska chockad när William Pullman kastar ner skidorna, allt man har i vacken, och bara flyger upp. Och man liksom...
Och sen får Byström stå därefter och bara, nej men han är ung. Och det, det ska inte ända igen, jag ska prata med honom. Men det är mycket känslor, han är ung. Och, ja.
Ska vi prata lite William Pullman överlag?
Absolut.
Han hade ju en fantastisk säsong förra året.
Mm.
Någon form av genombrott får man väl ändå säga.
Ja.
Första års senior och levererar, han kom, vad var det nu, 14 i sin första världscuptävling någonsin, och sen blir liksom egentligen bara bättre.
Mm.
Jag har ju haft någon känsla hela sommaren som jag har varit oförklarlig, men det känns som att han kommer få ett supergenombrott den här säsongen.
Tror du? Ja. Tror du att det är liksom pallen?
Ja, alltså jag tror att han kommer prenumerera på pallplatser.
Ja. Ja,
helt ogrundat någonting. Det var bara kändes som att han blev bättre hela tiden och han verkar ha som kapacitet att det liksom inte tar slut.
Mm. Ja, nej men det vore ju verkligen på tiden. Utöver den här förkylningsdebaclet då, som nu... i premiärtävlingarna så har vi i alla fall inte hört om någon form av ryggbrott eller något som annars brukar drabba alla manliga åkare.
Nej men precis, jag tror att han kan bli en sån här, det finns ju många, uppenbarligen många norska bra skidåkare som
finns
är
det?
Ja, ett gäng. Mm. Men det är ingen som har varit sådär liksom Colonia jämn och bra eller ja, typ Sundby kanske då.
Mm.
Som har varit så bäst över tid. Annars är det de med Kryger och Tönset och allt vad de heter som är jättebra när de kör men sen sen kan de vara lite så här borta ett tag och sen är de tillbaka så jättebra. Men
vi har ju Bolshunov visserligen.
Jag menar Sundby, Bolshunov, Colonia, alltså den typen av superbra åkare hela tiden.
Ja.
Jag tror att Pullman, inte i år kanske, men han är en sån som är superbra hela tiden.
Ja, det vore ju så jävla härligt.
Det ligger liksom i luften.
Mm.
Det har gått för lång tid. Vi har inte haft en svensk skidkung sedan Per Elofsson. Liksom.
Mm. Tror du att det gynnar honom att han har lämnat Frida Karlsson för Jens Burman?
Ja. inget ont om Frida Karlsson, men jag menar Jens Burman.
Ja, det är väl ett självklart val.
Vad menar du, Stefan?
Ja, nej, men det är väl klart man skulle välja att flytta in med Burman om man fick flytta in. Jag vet inte om de bor ihop, men förmodligen.
Ja, men herregud, Jens Burman är ju miljonär. Han kan väl ha byggt ett litet, någon friggebod som Ville kan bo i. På
för er som missar det här så har ju Frida Karlsson och William Porma blivit särbos.
Ja.
För att Porma har flyttat till Åsarna för att bättre träningsupplägg och men kör mycket ihop med Burman.
Precis, det verkar ju som att de här romansen ändå spirar fortfarande.
Ja, det har vi inte hört något annat än.
Nej.
Men ändå ett intressant livsval. De köpte ju det här huset i Sollefteå typ nyss.
Ja, visst. Men de är ju unga.
Ja, i och för sig är det lite galet att köpa ett hus när man är typ 20 kan jag känna. Eller?
Bor man i Sollefteå så kanske man bor i hus.
Ja.
Jag har aldrig varit i Sollefteå så jag kan inte riktigt avgöra.
Nej, men ja, i och för sig, om man har så mycket pengar som Frida Karlsson förmodligen har i alla fall, så ja, då kanske man lika gärna kan skaffa ett hus.
Tror du att det liksom var så att det kanske är orsaken till flytten? Hon har liksom stått för kulorna så att det var så här. Jaha, men ja, inte vet jag vem som ska diska ikväll då, Ville, men ja, jag har ju ändå betalat huset så att...
Nej, men då får det vara, då flyttar jag till Burman.
Ja, precis. Kan du gå ut med soporna? Nej, jag pallar inte. Jaha, nej, men jag har ju ändå betalat huset. Bort till Burmans öppna famn.
Ja. Ja, nej, men det är mycket, mycket tala för det.
Frälsaren från Fränsta. Ja, nej, men det ligger ett jättegenombrott i luften. Tror inte du det?
Jo, det tror jag. Och jag hoppas här att han är tillbaka till Lillehammer och inleder det redan då.
Ja, verkligen. Mm. Det hade ju varit någonting. Sätta de där jävla norrmännen på plats.
Ja, det är så lurigt här. Men man är ju alltid lite orolig inför en ny säsong att det bara ska ha kommit någon ny jävla norrman som är ännu bättre än alla de här andra.
Ja.
För det händer ju titt som tätt.
Ja, det gör ju det.
Och jag menar, de kanske har liksom skaffat sin William Poromaa nu i skymundan, för man sitter ju inte och tokföljer norska medier på det sättet.
Nej.
Ja, jag vet inte. Jag hoppas att inte den här oron är befogad, men...
Ja, alltså problemet är väl att det kommer alltid nya normen, alltså oavsett. Sen...
Ja, det är ett jävla problem.
Ja, det är ett jävla problem. Alla är ju tack och lov inte Kläbos och Sundbys, men man kan ge sig fan på att de är Krygers.
Ja. Ja, verkligen. En sån sak som att Ragnhild Haga är petad ur norska landslaget nu.
Ja.
OS-guldmedaljör och så vidare. Ja, det är sånt som händer.
Ja, det är sånt som händer. Mm. vi liksom får hålla på och jubla när Charlotte Kalla säger att de kör en säsong till.
Mm.
Det är lyxproblem får man säga. Men det kommer alltid komma en ny norsk. Men en som inte kommer komma en ny av är ju, som vi har varit inne på, Bjuris. Han fick också sitt stora genombrott förra säsongen, får man väl säga.
Ja, ja, det slutade ju upp på pallen där till slut.
Ja.
Och vi...
Skidsnackseffekten, som vi brukar kalla det.
Ja, vi hade ju med honom här i slutet av säsongen och räknade ut statistiskt att det borde ju då vara andra plats i Rukka.
Ja.
Det tog han ju ner själv lite eftersom han hatar Rukka.
Ja.
Så... Vi får väl se om han motbevisar det då. Men
det är ändå roligt. Han har blivit bättre och bättre för varje säsong.
Mm. Och nu verkar det ju inte som att han har haft några ryggproblem. I alla fall inga kända sen senast. Så det båda ju gott.
Nej, så om vi ska göra en liten prediction här då. När vi kollar tillbaks. Ingen av dem är ju någon sån här sprintkanoner. Nu har ju på dem förstås varit ganska mycket bättre än Bjuris på sprint. Men om vi ska kolla på distanskuppen då. Vad tror du vi säger i mars? Vem är högst upp av Porma och Bjurman?
Bjurman.
Per Bjurman.
Ja.
gör otrolig skräll insats. Ja.
Per Bjurman tror jag inte kommer placera sig där.
Nej, han är förvisso från Dalarna, men jag tror inte det räcker hela vägen. Ja.
Nej, men jag tror det är svårt. Det är ganska jämnt där. Skulle jag ge. Så jag hoppas att båda är väldigt högt. Men ja, du känner ju mig. Jag har satt mina kort på Burman.
Ja, jag säger Poromaa. Mm. Så har vi en stake in this.
Ja. Vi får ju förhoppningsvis se den ena av dem i Gällivare i alla fall. Poromaa är då som sagt borta. I övrigt då? Vem vill du... Vem är du mest spänd på att se i helgen?
Ja, men någonstans kommer man inte ifrån att ens stora önskedröm jämt är ju att vi ska... Vet du vad jag gjorde igår, Stefan?
Ja, delvis. Men delvis. Du kan få berätta det.
Jag satt på en bar...
Ja, det visste jag inte.
Tog en öl.
Det visste jag inte heller.
Satte på bara om att få wifi-koden.
Okej.
För jag ville kolla YouTube.
Mm.
Och det kan man kan inte sitta och streama.
Kan man. Då får man köpa mer surf sen. Har varit med om det några gånger.
Ja, fast det kommer pappa Chibstedt bli arg.
Ja. Vi klipper bort det här.
Tack. Nej, men jo, då vill jag ju se förstås. Det känns som att det är något man vill liksom ladda igång inför en skidsnacksäsong. Finns det få bättre saker än att kolla på Holmenkollen 3 milen när Frida och Ebba gör sitt bragdlopp, när de tar igen det är som mest är 56 sekunder avstånd upp till Johaug. De kommer i fatt och Frida går förbi på upploppet och stakar hem 3 milen, den första svenska segern sen någonsin, tror jag. Kan du gissa när, vilket år det här utspelar sig?
Brain freeze. Blackout. Nej.
I fjol. Det var i fjol.
Det är i fjol alltså.
Det är helt sjukt. Det känns som det är 5 år sedan.
Ja, det är fan helt sjukt.
Det är i fjol. För jag blev så här. Det är ingen publik. Varför är det ingen publik? Nej, det är corona. Men corona var ju nyss. Det är ju nu. Alltså man kollar på årtalet. Ja, 2020. Det här var 2020.
Ja.
Det blir då säsongen 1920. Så det är ju typ 2 säsonger sedan. Men ändå. Galet att det här skedde förra året. Ja. Galet!
Ja, det,
för det känns som ett sånt här klassiskt svenskt idrottsögonblick.
Ja, jag får väl gå och sätta mig på en bar och fråga efter wifi-koden efter det här och kolla helt enkelt.
Ja, eller så kan du ju ta Johan Olsson i Valdefjäm.
Ja.
Där finns det ju till och med en riktig dokumentär. Det har vi pratat om. Mm. Någon norsk show jag har gjort. NRK, kanske.
Kanske.
Men i alla fall, det där loppet var ju helt magiskt. Och sen blev det inte så. Vi hade ju då lite grann hoppats att förra säsongen skulle vara en deflering när vi liksom, när Frida och Ebba skulle visa att de verkligen är bättre än Johaug. Så blev det ju inte.
Nej.
Johaug visade att hon gammal är äldst fortfarande. Och det är för jävla trist. Ja, mest för att vi vill att Sverige ska vara bäst. Och kanske lite för att man inte fan unnar Johaug något mer.
Men Johaug kanske lägger av om hon tar ett OS-guld nu.
Ja, du hade någon liten nyhet där.
Nyhet. Hon har sagt att hon, det är ett så här vagt besked som alltid, att det får vi se då. Men jag kan ju kanske känna att jag kommer lägga av. Eller så skaffar jag barn och gör en comeback sen.
Comeback?
Mm.
Ska hon skaffa barn och sen göra comeback?
Ja. Jörgen gjorde ju det, så ja. Och hon var ju inte direkt dålig efter. Så vi har förmodligen mycket Johaug framför oss.
Ja, det är för jävligt. Alltså det som skulle kunna få henne att lägga av på riktigt, det är ju att Ebba och Frida plötsligt är bättre än henne. Det skulle påskynda hennes pensionering för mig.
Ja, men vi får väl helt enkelt återigen slå fast att det här är säsongen det händer.
Ja, men det är det jag vill se i Gällivare helt enkelt.
Ja, men den här fighten mellan Ebba och Frida, och helst att de är långt före alla andra.
Alltså minuten före. Mm. Minuten före Kalla.
Ja, vi har utlovat det här tidigare. Och det här är ju förmodligen det roligaste, konstigaste, sjukaste som har hänt sen senast. Har ni missat det, har ni sovit under en sten, men i skidskyttelandslaget har det alltså skett partnerbyten.
Partnerrokad?
Ja. Snabb resumé. Hanna Öberg och Jesper Nelin gjorde slut förra säsongen.
Let's face it, Hanna dumpar Jesper.
Mm. Martin Ponsiluoma och hans flickvän Fanny Johansson, som också är skidskytt fast inte på landslagsnivå. De var tillsammans under VM, och efter VM-guldet till Martin Ponsiluoma åkte han hem och gjorde slut med Fanny. Kort därefter börjar...
Men vet du att det var det första han gjorde? Bara, nu tog jag VM-guld, nu ska jag åka hem och slut.
Det här är Jesper Nelins ord, vi kommer återkomma till det.
Okay.
Men sen så helt plötsligt börjar det tisslas och tasslas... Och det verkade som att Hanna och Martin var ett par. Och det var de. I sorgen träffade Jesper och Fanny varandra. Och blev även de ett par. Och där är vi.
Alltså det är som ett grekiskt drama. Det har allt.
Det har allt. Och jag tror att det enklaste sättet att gå igenom det här är att vi helt enkelt, ja men vi går igenom nyhetsartikeln från Sportbladet kring det här.
Ja, let's.
Och så får vi stanna upp och analysera.
Ja.
Skidskyttelandslaget.
De lyssnarna som ändå hängde kvar ända hit trots inledningen, för tänkte att det här kanske är en seriös skidpodd ändå. Tror att det här är liksom, det är här de kliver av. Det är nu. Nej, jag ger inte det här en minut till av mitt liv.
Nej.
Då får ni skylla själva, för det här är fan golden material här. Få höra.
Skidskyttelandslaget skakas av kärleksdrama. Martin Ponsiluoma och Jesper Nelin har blivit ihop med varandras ex. Vi var ett sammansvetsat landslag innan, men så är det inte riktigt nu. Jag vet inte om vi kommer bli kompisar igen, säger Jesper Nelin. Vi kan stanna där.
Ja.
Ja, sällan åkare uttrycker sådana här känslor till media. Jesper Nelin, det är bara att tacka och buga för din frispråkighet här. Men stämningen mellan Jesper Nelin och Martin Ponsiluoma verkar vara så där.
Alltså det här är ju bara exhibit A i bevislagen som ska föras fram att Nelin blev dumpad av Hanna Öberg.
Ja.
Förstod man inte förut på grund av, jag menar, en är en superstar och en är en medelmåtta. Det är alltid superstaren som dumpar medelmåttan. Så är det ju bara. Allt annat har aldrig hänt.
Nej.
Men här, med den här fantastiska bittra kommentaren, det kommer ju ännu bittrare kommentarer sen, har jag för mig. Jag har inte läst den här sen den kom.
Ja.
Men,
jag har läst den kanske 25 gånger.
Ja. Visst kommer det bittrare kommentarer.
Ja. Ska vi gå vidare?
Ja, men där är det ju liksom så tydligt att han blev, gå vidare.
I flera års tid var Jesper Nelin och Hanna Öberg ett av skidskyttevärldens mest kända par. I fjol valde de att gå skilda vägar. Det har hänt en del sedan dess. Öberg hittade en ny kärlek. I VM-guldhjälten Martin Ponsiluoma, vars ex Fanny nu blivit ihop med Nelin. Martin och Fanny var ihop fram till VM när Martin tog guldmedaljen. Och det verkar ha förändrat saker. Då åkte han hem och gjorde slut med Fanny. Efter VM var det tävlingar i Tjeckien. Och det var då det började komma fram att han verkade intresserad av Hanna istället. I Tjeckien var det kaos. Då mådde jag inte bra, säger Jesper Nelin.
Hela det där är alltså ett citat.
Det där är ett citat.
Alltså det är magiskt.
Mm.
Magi.
Vi fortsätter lite här.
Ja.
Det är sällan det är en polare som träffar ens förra tjej. Det fanns inte på världskartan. Men så här i efterhand kan jag förstå tendenserna, fortsätter Nelin. Alltså, det är ju så här,
tendenserna, smög de iväg i vallaboden? Eller?
Det är ju så här, det här är ju väldigt mycket berättat från Jesper Nelins perspektiv.
Ja.
Så kan ju inte liksom ta för givet att det är så här det har hänt. Men det är ju liksom, han åkte hem och gjorde slut efter att han tagit VM-guldet. Vad var det som gjorde att han åkte hem och gjorde slut för att han hade tagit VM-guld? Var det för att då visste han att han hade en chans på Hanna Öberg, att hon kräver liksom guld?
Han blev så uppfylld av sig själv, han blev en så här larger than life person när han tog det här VM-guldet, vilket var ju sjukt stort.
Och det, vi kommer att få anledning att återkomma till det längre fram i texten här, för det finns intressanta analyser.
Jag tycker den detaljen om att började ana tendenser. Vad var det för tendenser? Jag vill veta mer om de här tendenserna. För det är det man undrar ju, vad liksom Hanna och Martin och oljade in gevärerna så här, väldigt länge. Vart är Hanna och Martin? Nej, men de är och fyller på ammunitionslagret. Oj, men var borta, vad länge de var borta.
Det kommer mer om detta sen.
Aha, okej.
Han och Fanny fann varandra efter att Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma blev ett par. Fanny och jag pratade med varandra och det hjälpte ganska mycket. Då var det som att jag och Fanny lärde känna varandra och hittade varandra också. Hanna kommer säkert vilja säga annat. Men det var de som började.
Hur gick det till? Vem tog kontakt med vem? Var det liksom Fanny eller Jesper som bara ja, jag hörde att du också blev dumpad. Skulle bara kolla, vet du någonting? Eller? Det går ju svårt att spekulera i det där. Men ja, det är kul också. det måste nästan ha varit så att Fanny måste ha ställt några frågor. För Nelin har ju ändå någon form av direkt lina in i hur deras relation måste ha uppkommit. För det måste ha hänt under alla landslagsläger.
Ja, och man måste säga, vi är ju inte helt hjärtlösa här som sitter och bara spånar här. För det har ju ändå gått bra för båda. Båda har ju liksom ett, det slutade ju i ett förhållande.
Ja, jättelyckligt.
Ja, så då kan vi ta oss såna här friheter tycker jag.
Ja, ja. Speciellt när en av parterna häver ur sig hela sitt liv i offentligheten.
Ja.
Vilket jag älskar.
Ja. Nej, men det är, ja, det är väldigt så här, hur tog de kontakten? Var det så här, du, det har hänt en, du, det här som har hänt, vi måste ses och konferera kring det.
Ja. Och sen började romantiken spira.
Mm. Jag fortsätter.
Ja.
Hur är stämningen i landslaget nu? Vi har varit jävligt bra och sammansvetsat lag. Men jag skulle inte säga att det är så längre. Det är inte alls lika sammansvetsat, men det fungerar i alla fall och vi tränar tillsammans. Hur tror du det är på träningarna när Jesper och Martin ligger där i något fartpass och liksom glider in mot vallen?
Ja, men någonstans, tänker inte du att det här kunde vara det bästa som har hänt skidanslaget? Här skidanslaget framförallt.
Mm.
Jesper Nelins bästa revansch, det är ju att bli en bättre skidskytt än Martin Ponsilov.
Mm.
Det är ju det han har. Vi har ju pratat förut om Nelin och hans kanske inte utåt sett fulländade motivationsnivå. Hur de, ja, det var väl någon gång,
ja, det var inte så kul att tävla.
Nej, och det var lite så här, det var mycket som var lite så här, ja, men det var drygt
tråkigt på hotellrummet.
Ja, men det var en del gnäll. Mm. Och som att man inte liksom upplevde att den här killen gör ju inte allt. Det var inte bara Nelin, det var någon annan dude som också klagade massa. Vem det där var, en Peppe Femling kanske.
Ja, förmodligen. Jag vet inte vad jag grundar det på, men
han känns som en whiner. Nej, men det Nelin måste göra nu är ju att fan pissa på Martin Ponsilov.
Ja.
Ta det VM-guldet.
Mm.
Och då kanske han kan vinna tillbaka sen.
Det kan vara så det här. Jag fortsätter.
Jag hoppas att han inte vill vinna tillbaka sen, men ja, fortsätt.
Mm. Hanna Öberg bekräftar att hon och Martin Ponsilov är ett par, men vill inte kommentera saken mycket mer än så. Jag och Martin har det väldigt bra tillsammans och kan stötta varandra på ett bra sätt eftersom vi båda har förståelse för vad den andra håller på med, säger hon. Det här är bland det sjukare i den här artikeln. För fan, de jobbar ju med samma sak. Det är ju inte som att hon har liksom blivit tillsammans med en ingenjör.
Nej.
Så vad förstår Martin som inte Jesper förstår? Det är guldet.
Ja.
Martin förstår hur det är att vara en guldmedaljör.
En världsmästare.
Mm.
Ja.
Så här tror jag Jespers morot ligger nu, att han tar också ett guld.
Ja.
För då kan han vinna Hanna tillbaka. Hoppas att det inte är så.
Men vad taskigt mot Fanny här.
Ja, men det är så här, den jag tycker mest synd om i det här är ju Fanny, för det låter ju när Jesper pratar kring det här på något sätt som att han är så bitter och vill vinna tillbaka Hanna.
Han låter väldigt, väldigt bitter.
Och det är ju, känns ju inget bra.
Nej, han borde bara säga, fan vilket jävla uppköp jag gjorde. Mm. Rock on Jesper, you're the king!
Mm.
Det borde han säga. eller hur?
Ja, absolut.
Det sa han inte. Men nu fick jag bara någon form av flashback. Men har inte vi pratat om att Hanna Öberg även tidigare gjorde uttalanden som tydde på att Jesper kanske inte liksom var grym på att vara pojkvän? Men var det matlag?
Det var köttfrågan.
Köttfrågan, ja.
Ja.
Vad var det?
Alltså att Hanna ville äta mer vegetariskt. Medan Jesper var en köttkille.
Just det.
Och de förenades inte så bra i den frågan.
Gud, alla ni dårar där ute som har lyssnat om på skitsnack. Om det är någon som har hört det här avsnittet och diskussionen, för jag har fan för mig, nu är killgissningarna ute på liksom, nu är det på Hanif Bali-nivåer av känsla och killgissning. Men pratade inte vi om att det här var liksom början på slutet i relationen?
Jo. Det var ju, jo, det var ju det vi spekulerade i, var uppbrottet.
Jaha, var det här anledningen. Efter? Jaha, okej, jag trodde att vi förutspådde.
Men som sagt, jag kommer inte heller ihåg riktigt.
Nej.
Vad vi brukar prata om. Vi måste fortsätta här.
Ja, det är inte, det är inte klart.
Nej, det är inte
drapa.
Ja, men jag tar en lite längre passage här nu. Ja. Enligt henne påverkar inte kärleksrockaden stämningen i landslaget. Allt rullar på och jag och Jesper har också en bra relation som det är nu. Så det är inga konstigheter. Jag tycker det fungerar bra och känner att vi alla är professionella när vi är i landslaget, säger Öberg. Jesper Nelin ser lite annorlunda på saken. Det har varit speciellt, absolut. Men nu har det blivit som det har blivit. Jag tror att alla tycker det fungerar okej. Men jag vet inte om Martin och jag kommer bli kompisar igen, säger han. Det är väl bara hoppas att alla har bytt upp sig. Då är det väl bra.
Ja, det låter inte riktigt som att han tycker att han har bytt upp sig.
Nej, och det låter också som att ja, de har lite, de har väldigt olika upplevelser av det här. Eller det låter lite som att han Öberg ljuger också, om jag ska vara ärlig. Vi har det bra, allt är bra, det är fint, bra stämning. Jag har ju lite svårt att tro det när man hör Jespers sida.
Är det som den här, ja, nej, ja, nej.
Och vi kan fortsätta på samma tema här. Martin Ponsiluoma håller med om att stämningen i laget varit speciell i Tjeckien när det kom fram att han och Hanna var intresserade av varandra. I Tjeckien var det väl lite turbulens, men sen har vi skött det väldigt professionellt och inte haft några problem med det. Från min sida i alla fall. Jag tycker det varit bra. Hur tog sig den turbulensen i Tjeckien i uttryck? Det var mycket osäkerhet och ja, det blev bara fel allting. Det är svårt att säga. Har du och Jesper pratat eller? Jo, vi har pratat. Det är inga hard feelings där. Han var inne på att sammanhållningen i laget inte är lika stark numera. Du håller inte med om det? Ja, jag har inga problem med honom. Det får stå för honom. Slut artikel.
Alltså, jag vill bara veta vad som hände i Tjeckien. Det är allt jag vill veta i hela mitt liv just nu.
Mm.
Allt annat, alltså regeringsbildning hit och dit, klimatomställningar, räntor.
Vad hände i Tjeckien?
Vad fan hände i Tjeckien är väl det som borde toppa allas agenda.
Mm. Ni får gärna komma med era teorier kring vad som hände i Tjeckien.
Den stora kalabaliken i Nove Mesto.
Ja. Ni kan ju mejla oss på skidsnacket@aftonbladet.se om ni har era teorier.
Och även bilder.
Ja. Jag tror att våran mail ska funka igen nu. Den har strulat lite kan man säga under senaste tiden. Så om ni inte fått svar från oss så är det för att mail, de har råkat stänga av våran mail.
Ständigt detta.
Ja, det är
denna service desk.
Konspiration.
De hatar Skidsnack.
Ja.
Framgången smärtar deras ögon. Ja, jag vill veta allt om Nove Mesto och Tjeckien. Också spekulationer. Vad tror ni? Maila som sagt skitsnacket@aftonbladet.se. Herregud Stefan, vi måste väl runda av det här kalaset.
Ja, jag tror inte vi hinner säga något mer. Vi skulle väl egentligen ha behövt prata lite om Idre i helgen, men vi får ta det nästa vecka helt enkelt. Stina Nilssons världscuputtagning och ja, det finns mycket att snacka om.
Är det något mer sånt där som du måste liksom så här
bara för att markera att folk vet att man har sett
helt jävla tappade.
Ja, herregud, det finns så mycket.
Ja.
Vi hann inte heller prata om Bolsjunovs Playboy-bröllop. Men det får ju vara en cliffhanger till nästa gång då.
Ja.
Mm.
Vi kan också bara slänga in att ni ska, om ni vill, kan vara med i Fantasy-ligan. För nytillkomna lyssnare så har vi kört en Fantasy-liga skapad av amerikanska skidåkaren Noah Hoffman. Om ni bara googlar Fantasy Cross Country, det är faktiskt fantasyxc.se är adressen, såg jag. Där kan man skapa ett lag och skapa en liga. Det är till nästa helgs säsongspremiär. Världscupen följer man. Skit i det! Alla ni som fortsätter lyssna, tipsa alla vänner. Ni kan också följa oss på sociala medier. Skidsnack på Instagram eller Facebook. Du har någon instruktion om hur man ska göra för att liksom få nya avsnitt. Jag är
lite om ni vill få en liten sån här härlig push-notis när det har kommit ett nytt avsnitt, det kan ju vara kul. Då kan ni börja prenumerera på Skidsnack i Aftonbladet-appen. Gå in på poddar där och så finns det någon liten prenumerationsknapp, så får man ett litet ping så fort det har kommit ett nytt avsnitt. Ja, det var väl mest det.
Ja, vi får be om ursäkt för lite sladdrigt avsnitt.
Ja, men det brukar vara så här i säsongsinledningen. Vi har inte riktigt hittat formen än. Men jag tycker vi gjorde hyfsat bra ifrån oss.
Ja, ja alltså.
Inledningen var inte så stark av mig.
Om jag skulle ge ett FIFA-betyg, 97 kanske.
97, ja, 97, 98 någonting. Ja. men ja, vi får väl säga på återhörande nästa vecka.
Ja, hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.